Andreas.
Hallå Oskar.
Idag har vi boksamtal.
Men inte att skriva då, utan vi
Nej, precis.
Recensera. Utan,
ja, vi är lite recensenter. Men, och vi, det vi ska, huvuddelen som både jag och Andreas har läst, det är David Mamets bok Everywhere an Oink Oink, an Embittered, Dyspeptic and Accurate Report of 40 Years in Hollywood. Och han är ju manusförfattare, vi kan komma in lite mer på det sen. Och den har vi båda så här tänkt mycket på, så det blir, kommer mest röra den boken. Och den finns på bibliotek i Sverige, men inte i bokhandeln. Då skickas den från USA. Tog mig 10 dagar att få den boken.
Vill jag men han är nog för...
Det är för obskyrt. Ja. Sen har ju både jag och Andreas försökt läsa Britney Spears The Woman in Me. Det låter ju lite som ett skämt när man säger så, men både jag och Andreas...
Man ser en liten kvinna inom hennes...
Ja, precis. Som några ryska jävla dockor.
Ja, precis.
De plockar ur mindre där. Ja. The Woman in Me. Nej, men och både jag och Andreas uppskattar ju att läsa biografier. Så det är ju inte märkligt så. Och så är det lite kul så här, med Britney Spears. Där kanske det finns något ball.
Jag trodde ju egentligen var Cyrils idé att vi skulle läsa den.
Ja.
Men så fick ju Cyril fixade läsexemplar till oss när han också fixade läsexemplar till Arnold Schwarzeneggers bok.
Just det, precis.
Och tanken var ju att vi skulle gå igenom dem med Cyril. Men vi har ju läst lite i just den här... spelsboken, vi skulle ju eventuellt tala med Cyril om den, men den är helt enkelt inte, Cyril orkade heller knappt läsa
den. Är inte recenserbar på
Nej, sättet. Den är inte, den har inte den verkshöjden liksom.
Och jag har kritik mot den, och min kritik är så här att om du Andreas ska hitta på något, du vet ingenting om Britney Spears, så vet du så här, hon var på Disneyklubben, och så var hon där samtidigt som typ Justin Timberlake, så ska du hitta på någonting om det, då säger ju du så här, bara, men Justin Timberlake var där och vi hade det så roligt när vi var små ungefär.
Och det är han var bra på att sjunga och dansa
och han var mer erfaren än mig och så här, och den här boken, det jag har läst av den typ en tredjedel, den är hela tiden, den är så förbannat ytlig, hennes historia, hennes representation av Britney Spears i den här boken är så ytlig att vem som helst skulle kunna suttit och hitta på det här om Britney Spears. Och när första gången jag var som producent, då var jag inte så gammal, så det var väldigt spännande. Och liksom, bara, det finns ingenting där. Och det gör att det vi läser är liksom Britney Spears när hon säljer in personan Britney Spears. Så du får ingenting i den här. Jag skulle kunna skrivit den här om Britney Spears.
Men jag menar, det är ju öppet mål när det kommer till Britney Spears. Eftersom hon beter ju sig nästan som hon är lobotomerad om man följer henne liksom på Instagram.
Jag tycker det var skitcoolt när hon dansade med knivar.
Ja, det var coolt.
Men det
är ju fortfarande en person som är liksom, det är ju mental ohälsa och kanske missbruk av vad det nu kan vara av tabletter. Så det är liksom, det blir så jävla mobbigt. Men hon är ju inte så sharp.
Nej.
Så det är liksom, är lite synd om
hon
henne
är
också,
lite slöare än de där knivarna hon dansar med.
Ja.
Men hon...
hon är inte den skarpaste av knivarna i...
Som hon dansar med
i den jongleringen.
men det jag reagerade på också var att hon var sådär... Hon var stereotyp mot beskrivningen om sin far. Mm-hmm. Ja, han drack sådär liksom. Mm-hmm. Och hon nämnde inte vad det är som är jobbigt. Hon säger bara att han drack sådär liksom. Mm. Ja, tänker man. Och sen så typ några sidor senare så hyllar hon sin mamma. Och då var det så här, även fast inte vi hade åldern inne så kunde vi få en drink av min mamma. Och det är positivt liksom.
Ja just det, men hon satt och det löste, eller var i alla fall recensionerna så, hon sitter och super med sin mamma när hon är 14.
Och det tycker hon är fine. Men pappan där bara,
han är en skurk.
Ja, han är en alkoholist. Fast jag säger inte varför, men han är en skurk. Och det var ju så här bara, jaha, vad är det? Och där drabbas den här boken av det också, som inte Arnold Schwarzeneggers bok lider av, som var ganska rolig läsning tyckte jag i alla fall, hans självhjälpsbok. Men den här biografin lider av att Britney själv har ju inte tänkt igenom någonting, tror jag. Hon har inte tänkt igenom någonting med sitt liv. Hon har bara sådär... ja, och då var jag på Disneyklubben. Och där var jag för liten. Och det var liksom... Det finns inget... Det finns inget mänskligt i berättelsen.
Nej. Och så har det aldrig funnits det i det här fallet.
Nej, kanske. Jag tror inte hon ljuger, men det finns ingenting där.
Vad är
det
Baudrillard säger? Det är någon slags...
Simulakra.
Simulakra, liksom. Mm. Ja, just det. Hon är en... Vad säger man? Boss girl då, när hon är de här... Och egentligen är hon ett vrak.
Ja. Och så var det också så lustigt. Och det här är ju... Det här är ju, nu är jag ju taskig, men det är skitsamma om man är taskig mot Britney Spears. Men att hon skriver den här boken, eller hon har berättat för den som har skrivit boken, att när jag var med i en musikal när jag var 7 typ, eller någonting, 6 år. Men det var för högt tempo, så jag valde att dra mig tillbaks, eller någonting sånt. Man bara, det här är ju vuxna Britneys tankar. Det var ju barnet Britney, liksom, det är inte så att barnet Britney bara säger det är för högt tempo för mig i en musikal. Mm. Hon dansar ju bara efter andra vuxnas pipa, så att säga. Mm. Alltså det liksom är, det är inte riktiga, det är ingen riktig psykologi.
Mm.
Så här, hade hon skrivit det istället, jag vet inte riktigt vad som hände, för att jag var 5-6 år, men jag har liksom inte jättenegativa minnen av det. Men det kanske var för mycket att göra för en flicka i den åldern. Det hade varit det riktiga. Mm. Men hon svarar som den vuxna Britney om sig själv när hon är 5.
Mm.
Och det är weird, liksom.
Men hur är det med agenser? Jag har ju faktiskt bara läst någon sida, för jag tänkte att det här suger ju så fett att... Men är det att hon framställs med en stor agens hela tiden då, även som barn så där?
Nej, hon framställs, vilket jag tror är ganska sant, att hon är bara en flipperkula som har åkt runt mellan olika producenter och föräldrar och Disney och så vidare. Hon är en flipperkula. Och så är det så här är Disney-flippen, då kastar den bollen åt det hållet. Här är mamma-flipparen som puttar åt det. Så hon är bara en flipperkula. Liksom. Så hon har ingen agens överhuvudtaget. Men hon har inte förstått att hon är en flipperkula. Så hon säger, jag träffar den här producenten för han verkade intressant. Och liksom, hon beskriver ju bara vad andra personer har tutat i henne.
Nu fick jag en tanke. Det spännande om Britney Spears, det kanske någon kommer skriva om. Eller detta, den spännande boken om Britney Spears handlar ju mer om, måste ju vara en analys av vad Hollywood gör med de här unga personerna och utnyttjas. Jag vet inte om det var Mammoth som nämnde det i sin bok som vi kommer in på sen. Men, eller om jag läste den någon annanstans. Men jag tänkte, ja, vad fan, kan det här verkligen stämma? Judy Garland var väl en barnstjärna? Eller
ja, det ringer i någon klocka. Jag har ingen
intressant. Ja, precis. Men det fanns ju ett antal barnstjärnor och sådär som var jätteberömda tidigt. Och när kan det här vara? 40-50-talet eller någonting? Nej, det måste ha varit 40-50 eller någonting. Jag hittar på. Men då var det i alla fall någon antydde då, eventuellt Mammoth eller om det var någon annan. De gav... För när man promotar saker då så gäller det ju att vara vaken sådär. Så de tryckte i Judy Garland amfetamin för att hon skulle orka med de här. Och vara som en pingpongboll eller en sån här flippekula. Och det här är ju inte, det är ju inte helt orimligt att det har varit den typen av exploatering.
Nej.
Och utnyttjande av ungdomar i den världen. Och är Britney lite hängig? Är du lite hängig nu, Britney? Vi ska göra den här stora grejen på Disneyland imorgon.
Kommer Dr. Feelgood.
Ja, precis. Ja, exakt. och så det är liksom... Jag vet ju inte om det är så, men man misstänker ju att det kan vara jävligt.
Det är ju en stor skandal som har rullats ut om Nickelodeon, som är den stora barnkanalen i USA.
Ja, ja.
Och där har det ju varit... precis så mörkt som man tror det. Jag ska erkänna, alltid när jag ser vuxna personer hålla på med barnprodukter, typ barnprogram och sånt, så får jag, hela min kropp säger, det här är bad people, säger hela min kropp. Det är liksom någonting jävligt otäckt.
Även men, Inga Maj sitter med skurt, eller?
Nej, Inga Maj undantaget.
Ja, precis. Ja.
Men,
man behöver inte kasta alla ord.
Nej, men när det är någon 30-40-åring som ska le och bara det var spännande när vi fick se Bubba peta på den där gröna. Vad menade de med det? Ja. Och sådär. Ja. Det är så jävla otäckt. Ja. Alltså den och jag vet av egen erfarenhet att barn tycker ju inte att att vuxna ska vara barn med dem.
Nej.
Det är liksom bara weird.
Nej.
Liksom det är så att ett barn plötsligt tänker, fan det här verkar vara en bra person för men Piotr så här med barnet. Det är liksom inte bara, det är sjukt va.
Mm.
Och det jag får så
varningsklockorna ringer lite. Ja, precis.
Men och då visade sig då den här skandalen i Nickelodeon att då är det ju liksom producenter som tvingar barnen att massera dem och bara det blir bara mörkare, det blir så jävla dark liksom.
Ja, men det finns ju 1000 exempel. Peter Jöback var ju en väldigt liksom också en slags barnstjärna, var med i shower och det var ju också, han blev ju naturligtvis också utnyttjad av någon jävla assistent.
Ja.
Och även de här, det är väl också de, inte River Phoenix kanske, men alltså ungdomar i den generationen i The Goonies till exempel. Jag är säker på att några där blev också utnyttjade och så. Ja, det var liksom jävligt mörkt liksom.
Men då har man liksom en kombination av så här riktigt pengahungriga producenter, föräldrar som tidigt börjar saluföra sina barn i mediebranschen.
Ja.
Och jag ser framför mig att du har, jag försöker ju alltid tänka olika filter för att, liksom, för att logiskt gå igenom saker.
Mm.
Så då har du liksom ett filter, det är då att föräldrarna, vilka föräldrar är villiga att utsätta sina barn för det? Mm. Där har du ett filter. Mm. Sen har du ett filter till som är liksom, hur är producenterna för att lyckas i den branschen? Och så om du lägger alla de här filtrarna på varandra så behöver du inte ha massa pedos. Det blir dåligt ändå. Liksom.
Ja.
Det kommer bli dåligt bara av ren logik.
Ja, någonstans i den...
Ja, för du selekterar bort de bra föräldrarna och de bra producenterna. Du selekterar bort goda människor.
Ja.
Och till slut i botten där så har du liksom,
kontrollinstanserna försvinner. Ja. Då liksom, ja.
Men som, då tänker jag på mängder med barnskådisar. Men ta till exempel han som var med i Terminator 2, vad han nu hette, som liksom börjar punda och supa. Och liksom, alltså,
John Connor heter ju hans roll i. Ja. Jag kommer inte ihåg vad.
Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men mängder med sånt.
Han puntar ju ner sig också med andra barnstjärnor.
Macaulay Culkin som i och för sig aldrig har sagt att han har varit med i någon skandal.
Nej.
Men när man ser honom som vuxen så liksom får man ju känslan av att bara, här är det någonting som är jävligt konstigt. Han liksom uttrycker sig konstigt, han rör sig konstigt. Han
har ju knarkat hårt.
Alltså. Ja, det har han säkert. Ja. Men det är någonting där som liksom är så här.
Ja,
men det var... jag menar, vilken förälder tänker bara, ja men fan... Jag ska tvinga upp mitt barn 5 på morgonen varje dag i veckan på auditions för typ så här väldigt suspekta personer i LA. Och så gör man det.
Mm.
Det är ju, många hade ju känt bara, nej det här ska vi nog inte göra liksom.
Mm. De lever genom barnen och så.
Britney Spears får det ju verka som att det är hon som vill allting själv. Och det är också svårt.
Ja, exakt, att det är hennes agent.
Ja, och det har jag så svårt att se när hon började så liten. Jag tror att det här sätter igång när hon är 5 eller någonting.
Mm.
Jag har så jävla svårt att se att ett så litet barn driver det. Jag tror inte på det. Jag tror det är föräldrarna som driver det.
Fullständigt menar du eller?
Ja, typ att man läser in. Ja, hon gillar att dansa framför tvn.
Mm.
Ja, hon vill vara en dansstjärna.
Mm.
Alltså det är någonting däremellan som är lite glappigt va kanske.
Mm. Nej men jag tror det är mycket väl.
Är det här bara stating the obvious? Men liksom, jag får skitdåliga vibbar av det här. Jag tycker det är otäckt. Jag tycker Björne är otäck.
björnet
att det,
magasin.
Ja, men att det är någon i den dräkten. Ja, det ger mig dåliga vibbar. Allting med det.
Mm.
Det kan ju inte bara vara jag som känner så här. Eller så är det bara jag som känner så här. Men, liksom, och jag tycker det är otäckt. Jag tycker till och med de här fem myror är otäcka.
Mm.
Att den ska liksom... då låtsas han vara efterbliven och brasse för att vara på barnens sida.
Mm.
Och så sitter de, jag ser framför mig det planeringsmötet så här bara, ja men brasse då, du låtsas vara liksom den dumma som inte fattar någonting, för då kommer de sympatisera med dig. Ja, det är bra. Och så säger Magnus Härenstam, och jag är präktig så jag är symbol för föräldrarna och så liksom, och Eva du har ingenting att säga till dem för det är 70-tal. Och så liksom blir det är så jävla weird hela grejen, eller? Du har väl aldrig gjort någon barngrej?
Nej. Men jag övade faktiskt på lite igår, väldigt kort och övade. Nu förstörde ju möjligheterna för mig att göra det på ett operverst sätt. Men jag övade på Skurts röst.
Ja, men det är roligt. Ja, men testa då. Ge mig.
Inga mig. Vad är den bilen som...
Nej, men det... Ja, men det är ganska bra, det är ganska bra.
Ja, men det är... Vad är den bilen som är... Inga mig. Ja, men det är så då.
Ja.
Det är liksom... Man får förställa ansiktet sådär.
Ja.
Inga mig. Vad är den bilen som kommer med...
Då är du på bilen.
Ja. Mjölken som kossan har runnit ut ur.
Ja, det blir weird.
Ja, det blir
weird.
Det roliga är ju att göra det weird.
Ja, ja precis.
Att göra det oweird är ju inte lika roligt.
Nej, det är där det diffar.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja.
Det roligaste är ju... Björnes pappa är ju roligare än Björne.
Jag har aldrig...
Börje. Det var en sån sketch... Då var det Börjes pappa som också är en sån här björndräkt då, va? Men jävligt sliten och men han är ju jävla bögel så björnen han håller på där och så är det snigel. Ja, nej men det var ganska rolig sketch.
De har gjort jag kan ju härma Börje Ahlstedt i Ronja Rövardotter väldigt bra. Men nu har de gjort en ny Ronja så att mitt imitationskapital
ja just det, pajar. Jag funderar på, jag kommer ju inte se den.
Nej.
Det är den ska jag bojkotta för jag vill inte att det gamla förstörs.
Nej just det.
Och så kommer jag inte se den här jävla Willy Wonka filmen med den här Chalamet.
Nej,
det är liksom går inte. Jag klarar inte av fler våldtäkter på Roald Dahl.
Nej. Och jag tycker också så här bara, ja men fan gör inte om Ronja utan Ronja. Oj, ursäkta. Ronja Rövardotter. Ni behöver inte göra om Ronja Rövardotter. Ni kan skriva något nytt. Gör något nytt.
Ja, gör något nytt istället.
Det, är så här, det enda man utnyttjar det är ju det kapitalet som redan är uppbyggt där.
Mm.
Att folk tycker det är mysigt med Ronja Rövardotter. Att folk redan känner till det. Det är en ganska horaktig produkt. Och Tage Danielssons filmatisering är ju schysst.
Mm.
Så här, pilla. Tänkte ni bara, vi ska göra det här bättre än Tage, är det det? Det är klart inte
det. Nej, det kommer ju inte bli det. Det kan ju inte bli.
Det här är ju en plan som är bankirer har sådana här planer.
Mm.
En konstnär har inte sådana här planer.
Men det är liksom, man kan förstå en teaterpjäs.
Ja.
Ja, den sätter man upp, apropå det vi ska tala om. Så, men det är klart man sätter upp ny uppsättningar av det här.
Ja.
Men när det finns en ikonisk kulturprodukt.
Ja, med Börje Ahlstedt. Och Per Oskarsson och liksom fan. Tommy Körberg på sång.
Ja,
vi ska ha någon som sjunger bättre än Tommy Körberg.
Ja, precis. Och liksom, även Ronjas mamma är ju god med sin speciella... Ja. Kommer jag inte ihåg. Lena... Någonting. Nej, skitsamma. Men det är liksom det är svenska kulturskatter liksom. Man behöver inte pilla på det. Alltså Emil i Lönneberga tycker jag också är en fantastisk...
Precis.
Det går också
liksom... pangskådespelare och jävla fint gjort. Och,
ja, visst.
Sångerna, han dog ju nu för ett tag sedan. Men sångerna är ju komponerade av han som spelar bas i Visa från Utanmyra. Det är samma, det är liksom så här absoluta jazz-eliten i Sverige.
Mm.
Han tonsätter de här sakerna. Där är nivån. Mm. Och så här, vaknar man upp på morgonen och bara, ja men vi ska göra det här bättre. Det gör de ju inte. De vet att de kommer göra det sämre, men de gör det för att det är en money grab. Mm. Det är just vad det är. Mm. Det är liksom det är bara det.
Och det här var ju, det här
de
var
är
ju
värre än rövarna.
Ja, de är som har
ja, de är värre än Borka. Ja.
Nej, men också det var ju nära på att gå i stöpet, den här Ronja projektet för Viaplay fick problem och sådär. Vi behöver inte gå in på det i och för sig, men är då. Även Pippi Långstrump och så här, också
en ny idé också. Så de bara, vi har hittat en person som är bättre än Beppe Wolgers. Det har de ju inte.
Nej.
Allting är ju suger ju bara.
Men också kanske för dagens unga, de kanske ser på, de kanske i och för sig tycker att Emilie Lundberg är suger, jag vet inte.
Bara, min pappa har regnbågsflaggor på sin sjörövarbåt.
Just det, de måste ju pipa ut det där i Pippi.
Ja, det får de göra. Ja, absolut.
De måste ju pipa ut en massa grejer.
Ja.
70-talet hade ju det att de kunde vara, det finns ju vissa, de var inte politiskt korrekta på den tiden på samma sätt ju.
Nej, tack och lov så var man inte det. Men
så det däremot blir lite grövre.
Ja, men däremot kan man, var man ju säkert grövre på, alltså man höll igen på andra vis.
Ja, precis.
Typ
precis.
Att rika personer var alltid onda och sånt, ja. Och pengar var dåliga och sådana saker. Så,
men det är klart, skulle man göra till exempel Emil, han, jag kommer ihåg i en episod så super han ju sig, nej han äter något som har jäst, han och hans jävla gris äter, så de blir ju helt asdyngade, både han och grisen, för de äter någonting så här, något som är jäst, någon slags lingon eller liksom
jästa.
Ja, så att det har
blivit alkohol i.
Ja, krösabär eller något. Ja. Så det blir ju helt bäng. Så sådana saker och andra exempel är ju sånt som, ja, det kanske blir, det kanske är, det passar liksom inte in längre.
Jag är ju traumatiserad i min barndom av att alla barn i de här gamla filmerna, de pratar en sån här, vad ska du få i tjota blängar? Alla pratar sån jävla stockholmska. De är helt trasiga i huvudet av det.
Ja, precis. De talar så jävla mycket stockholmska.
Det är så sjukt mycket stockholmska.
Och den här, just det, han som är Ronjas brodera Birk.
Ja.
Han är ju en sån här kulturunge tydligen.
Ja, klart han är.
Så han talar ju fruktansvärd superstockholmska och det passar ju liksom inte.
Det är opassande.
Det är fan opassande.
Men å andra sidan, man får inte ta för mycket heller, för att säg då för skojs skull att den här utspelar sig i de gamla rövarmarkerna i gränsen mot Norge liksom. Där inte kungens män nådde ännu. För skojs skull. Det kanske det Astrid tänkte, vem vet.
Det är bra att de talar som man förstår i alla fall.
Men då ska de ju inte bara sätta dig på räva! Eller liksom, då blir det nu, det var ju i och för sig slätta, men liksom
men det Emil lugnt. Talar ju, han talar ju verkligen.
De talar småländska i Emil.
Det gör de ju verkligen.
Har du, förutom, vad heter han, Björn Gustafsson? Vad heter han?
Björn Gustafsson.
Han som spelar drängen.
Ja, ja, han kanske talar något annat.
Heter han inte det?
Jo. Men där är det också en fin story om han som spelar Emil i Lundberga.
Mm.
Han gick ju på audition då. Och han ville ju verkligen spela Emil.
Mm.
Han förstod att jag är Emil. Och han var väl kanske, vad kan han vara, 6-7 år eller någonting. Så han gick ju på de här auditionerna. Och liksom, han var ju så övertygande att även de andra kidsen som naturligtvis också var intresserade av att spela Emil och få den rollen, de tyckte ju omedelbart att det är ju han som är Emil.
Han som
är Emil.
Han ser liksom ut som Emil i illustrationerna i de gamla
böckerna. Det är en ganska god historia tycker jag, när en sån sak är så självklar.
Ja.
Och där finns det ju inte den här pengagrabbing morsan eller farsan bakom det, utan det var ju antagligen, han kanske har fått en 1000-lapp papp eller någonting. Han fick högst. Ingenting.
Han fick några krusabär och en av trägubbarna.
Ja, precis. Han fick,
han själv hade täljt.
Ja, precis.
Du han får den här gubben som du själv hade täljt.
Ja, och du kanske kan få den här byssen, men den kan vi...
Men tror du Tage Danielsson var tagig med banan?
Nej, jag tycker... Nej, där vill jag inte vara i tanken.
Nej, nej där ska, vi backar. Jag backar. Mm, mm. Inom svensk...
Ja, där får vi faktiskt...
Inom svensk 70-tals barnproduktion så var det opervy.
Helt.
Fullkomligt. Helt, allt var kosher. Ja.
Det där man får
punkt,
man ändå vara. Ja.
Punkt. Ja. Jag ska inte dra in något mörker där.
No darkness.
Nej. Ja, men vänta Andreas.
Har du inte en sån knapp Hello Darkness My Old Friend på mixerbordet?
Jo, det har jag, men jag orkar inte leta fram den. Då kommer jag knappa fel.
Ja, så blir det någon tutande.
Ja, precis. Jag ska hämta en folköl.
Mm. Ska jag tala vidare medans... Ja. Men är tanken att vi ska gå in på Mammoth nu, eller?
Ja.
Ja, men då kan jag dra lite bakgrund till Mammoth. Han är ju 76 eller någonting nu. Och jag trodde att han var från Storbritannien. För jag förväxlade honom med någon annan. Men han är ju mest känd då som han växte upp i Chicago. Ärkejude, får man lov att säga sådana saker. Ja, det är på gränsen, va?
Ja, jag tror
men det väldigt är. Judisk, väldigt judisk person.
Ja.
Och för Israel väldigt har engagerat sig i det här. Har blivit mindre och mindre av en liberal person som han kanske var i ungdomen och är mer och mer konservativ nu. Men han är mest känd i alla fall för att ha skrivit en pjäs som fick Pulitzerpriset 1984. Mm. Och det är ju den här Glenn Ross, som handlar om sådana som säljer bostäder, eller vad kallas det? Hyresmäklare. Mäklare, va?
Mäklare.
Så den handlar ju om mäklare som liksom är jävligt shifty och så och försöker lura varandra, försöker få tag på andras kundlistor och sådär. De vill ha tag på de här de rika kunderna som verkligen har möjlighet att köpa.
Sina leads.
Ja, sina leads, ja. Ja, precis. Så den finns ju en film som inte Mammoth har regisserat, men det är ju då han som har skrivit manus. Och så har han skrivit manus till bland annat The Untouchables.
Ja, som är så jävla bra.
Ja, det är en grym film ju. Och sedan är det andra... He has written and directed 10 films, including Homicide, har jag aldrig hört talas om. The Spanish Prisoner, aldrig hört talas om. State and Main har jag hört talas om. Mm. Men jag kommer inte ihåg den. House of Games, aldrig hört om. Spartan, aldrig hört om. Red Belt, aldrig hört.
Nej, jag kan inte heller de här. På svenska heter de Det våras för.
Ja, just det.
Det våras för det röda bältet.
Ja, precis. Ja. Men Wag the Dog, den
är ju grym också.
Nej, jag tycker den sög. Alltså. Ja, jag blev besviken på den. Men jag tror jag
har falska minnen.
Ja, det är hel. Jag tror jag hade fel förväntan på den. Ja. Att den var lite för skämtig samtidigt ungefär som Irakkriget pågick och folk sprängs i luften. Den blev liksom,
det kanske det jag gillar.
Ja, det kanske var.
Ja, men jag vet inte, men jag har för mig att den ändå berättar väldigt mycket om, vad ska man kalla, den både erkänner och berättar om liksom propagandaapparaten, om du förstår hur jag tänker.
Ja.
Och det gillade jag liksom. Alltså att när man gör en film som handlar om hur man skapar ett låtsaskrig, då erkänner man ju också att det är det här som stater håller på med.
Mm.
Alltså det är ju...
Men i den här filmen var det ju ett låtsaskrig. Verkligen ett låtsaskrig.
Mm.
Men de här, om man ska vara jävligt kritisk, så folk startar ju krig som är riktiga krig, fast de är ändå på sätt och vis låtsaskrig.
Ja.
Och det är ju ännu mörkare liksom, för att då ska de in här med de här som Dick Cheneys företag Blue Water, eller vad fan de nu heter. Och du vet, så ska de in och sälja.
Verkligheten är
mörkare. Ja.
Men det kanske är också att verkligheten är så jävla bad att en Hollywoodproduktion kan inte vara så bad.
Nej.
Utan man får liksom vara lite snäll. Men den här boken, jag har mängder, men jag får beskriva boken och så får vi se om du håller med. Jag tycker att det är en bok där författaren har tänkt så här, ja, men om jag ska skriva om alla mina år i Hollywood, då ska jag göra det på mitt sätt.
Mm.
Det ska vara lite gött pratigt, det ska vara lite skvaller, det ska vara liksom ingen riktig, jag tänker inte hålla mig till en riktigt, jag tänker inte göra något narrativ av det. Det kommer vara som ett samtal med när man röker cigaretter och dricker kaffe och så är det de grejerna. Vad är det jag vill köta med mina polare med om Hollywood?
Just det, ja. Gött snack.
Ja, det är gött snack.
Ja.
Och det är det den här boken är, tror jag.
Ja.
Att det är liksom en om man är ute efter något detaljerat, om man är ute efter liksom en kronologisk berättelse eller så, så är det inte den här boken. Utan den här boken lämpar sig tillsammans med cigaretter och kaffe. Liksom.
Mm, mm.
Det är min första tolkning. Jag vet inte.
Jag blev ju, i början blev jag lite besviken på boken, för jag tycker jag fattar inte vad han menar ibland. Liksom.
Nej.
Så han, det är liksom, det kan vara min engelska som inte är superbra heller.
Väldigt svår engelska.
Det är faktiskt ganska svår engelska.
Och om någon säger något annat, då ljuger de.
Ja, men det tror jag fan.
Asbra
men det är ju
engelska.
Skönt att du säger också, det är svår engelska. Och vissa saker liksom, även om jag förstår det, så förstår jag inte riktigt poängen med det. Han är ju väldigt mycket i den gamla Hollywood också, så alltså, han tar upp mycket som jag inte känner till helt enkelt. Så anar jag liksom att vissa namn och sådär. Han nämner, det var ju samma egentligen med Tarantino, nämnde ju liksom 1000 filmer som jag aldrig hört talas om liksom, från 70-talet där, och Blaxploitation filmer som jag aldrig har sett och sådär. Men sedan så satt jag häromdagen och läste ut halva boken, och då tog jag en öl och satt på plankan eller vad det nu var. Och då fick jag feeling för boken.
Men det
så det är liksom, man ska egentligen sitta med en liten whiskypinne eller vad fan man säger, eller en öl, så får man lite, för så har han antagligen suttit och skrivit boken själv liksom. Eller jag misstänker i alla fall det, att det är han. Jag menar att han sitter och dricker, men han har velat skapa någon skön, lite där.
Ja, men det är ett skönt konstverk.
Man sitter i ett bås och tjötar lite om det gamla Hollywood och
jag vill bara
säga ett underbart liv förresten. Ja. Man förstår ju att han har haft det jävligt roligt i Hollywood också.
Ja. Men jag har lite olika kommentarer om det också, att jag lärde mig att tycka om den här boken ju mer och mer och mer ju längre jag läste den, när jag mer fattade vad det var liksom.
Mm.
Att det här är verkligen så här slösnack och skvaller, och så kommer det några guldkorn ibland och så.
Ja.
Och så är han håller på med en sak som amerikaner håller på med som jag inte tycker om, och det är att när amerikaner ska vara pretentiösa så är de inte det. Då är de inte intellektuellt pretentiösa som europeer är, utan då slänger de sig gärna med lite franska kanske.
Ja, just det.
Då är det plötsligt en coup de gras.
Mm.
Eller liksom, då är det en så letar det sig in lite fransk terminologi, för då visar man liksom i USA att jag är skolad sådär liksom. Mm. Och för oss är ju det fullständigt fånigt.
Vet du det? Nej, men det kan man ju göra också.
Vi använder ju latin. Det är ju det mäktiga språket, eller hur?
Ja,
vi använder ju inte franska. Nej. Vi använder ju latin.
Ja.
Det är ju lite klassskillnad.
Nej, det är inte helt okej att bara komma med franska uttryck.
Nej, men amerikanerna gör det.
Ja, vi använder latin. Ja. Ja, det är mer europeiskt.
Ja. Det är post-ex-facto.
Men
i alla fall. Och där är han ju, men det tror jag han... Och, låt mig sammanfatta det så här, att han kritiserar ju också Hollywood för att Hollywood är knäppt och att filmer är knäppt och skådespeleri är knäppt och massa grejer.
Mm.
Men den kritiken är inte det centrala, men det kommer där. Men han är, jag tror att han har blivit under sina 40 år i Hollywood, så har han blivit det han själv kritiserar. Vad tror du om det?
Att han blir korrumperad också av den miljön.
Ja, men han sitter ju också och skryter om att han har pratat med Frank Sinatra och liksom, han är också en name dropper. Han är du med?
Mm.
Alltså han, ja, men han har blivit Hollywood. Han är Hollywood.
Han är Hollywood.
Ja.
Han är ju Hollywood.
Ja,
och, så han blir ju cynisk också av Hollywood.
Ja.
Men det är ju inte som att han lämnar Hollywood. Nej. Jag funderar lite ibland på han är ju liksom, han är ju en ganska cool snubbe. Han, nej, men då ville de att jag skulle skriva det manuset, så skrev jag det. Och så sedan så frågar de, ja, men kan du ändra lite? Nej, fuck you, jag tycker det är bra som det är. Ja, men då blir du kickad, sådär. Men då tänker jag att han har ju en, låter ju vänster ideologi så här, men han har ju en maktposition där han har fått en mille för att skriva det här manuset, så då kan han ju, ja, men nu skiter vi i det här liksom.
Ja, han har lite far åt helvete pengar.
Han har ju verkligen det. Men så det känner man ju att han, och det kanske blir så också när du har fått det här Pulitzer Prize och skriver ett antal välfungerande manus, så är du inne i gamet verkligen. Och då blir det att du, han träffar ju, det tycker jag är en, jag antar att det är en helt realistisk anekdot, när han träffar Denzel Washington, försöker sälja in ett manus som han har skrivit.
Ja, just det, precis.
Och då sitter de hos Denzel Washington och super till lite sådär och snackar om filmen och sådär. Och så frågar Denzel Washington, ja, men jag har några idéer och sådär, några tankar, är du beredd på att höra på dem? Liksom. Ja, visst, säger Mamet. Och så försäger han sig, eller han säger en psykologisk fel sak här.
Mm.
Så här, jo visst, köp på, jag kan behöva all hjälp, jag behöver all hjälp jag kan få.
Ja, just det. Ja.
Så liksom, och så Denzel Washington tycker jag att det är liksom, ja, men nu blir han en ytlig bullshitter när han säger en sån sak. Så han förlorar
också, att det är väldigt oroligt om manusförfattaren säger, jag kan behöva all hjälp jag kan få. Ja, men då det ger ju inget,
det är inget förtroende,
det är inget
kapital
förtroende.
Nej, precis. Så liksom, det är ju en massa saker där liksom. Så han borde ju, ja, han borde inte ha sagt det här.
Nej.
För nästa dag ringer Denzel Washingtons hans agent, men han är inte intresserad av det här, Denzel Washington, längre och sådär. Och så blev det kanske en film ändå av det här, och det blev halvlyckat, men ändå.
Mm.
Denzel Washington är ju en av de största stjärnorna i Hollywood, så det är klart att det suger ju att ha liksom failat den dealen, så att säga.
Han sålde inte in det.
Nej, men han lyckades inte.
Jag har en liknande tanke, och det är som jag någon gång har pratat av någon anledning med min bror med. Och det är att i den rollen man har ibland i livet liksom, så kan man, så ställer kravet, man har liksom ett krav på sig att säga, ja, men det är en riktig kar.
Mm.
Då kommer han säga hur det är. Och så ibland så är man ju inte där.
Mm.
Så då säger man istället så här, bara, jag vet inte hur vi ska lösa det här. Vi får väl titta på det. Eller så är man lite schysst.
Mm.
Och det kan vara så jävla, då blir folk otaktiskt, så jävla oroliga.
Ja,
liksom.
Det, ja.
Så att då, så när man inte upprätthåller den rollen, när man inte upprätthåller den rollen som folk ser på en med, då skapar man oro omkring sig.
Mm.
Så då är frågeställningen istället så här, bara, vill du skapa oro omkring dig?
Mm.
Nej, det vill du inte. Nej, men då ska du inte heller, då ska du inte alltid heller säga att du är osäker när du är osäker.
Nej.
Man försöker vara, jag försöker vara transparent, men om min transparens bara leder till oro, det är ju inte det som är min ambition liksom.
Nej.
Ett budskap mottagare är det vi pratar om nu liksom.
Men det,
då får
det,
man
ja.
Tänka på det, och ja. det är exakt det han gör här.
Precis. Ja.
Liksom att
han förstår ju själv att han failade, och han gör ju det misstaget som du säger, men det är ju också som Ingmar Bergman sa, som regisserade saker. Om man inte känner till Bergman. Det är liksom, skulle jag...
Det är bra att du förtydligar.
Men skulle jag... Bergman sa då. Skulle jag säga exakt vad jag tyckte och tänkte till skådespelarna och sådär under en produktion. De skulle ju slita sönder mig. Liksom.
Ja, och det är också...
Så han måste... Han var ju inne på det. Men man kan inte säga och hålla på. Ja, men jag är osäker, jag vet inte. Och det, jag har hört det från andra regissörer också. Sådär, att de liksom... Nej, men det ska vara en gröna. Det ska vara, det ska vara den gröna där.
Mm.
Och så det, liksom, det kan vara en skitsak, men det är viktigt att, liksom, att regissören inte håller på och velar med saker. Nej. För då blir ju alla ännu mer oroliga. Men han, han ska vara bestämd. Ja. Nej, men det ska vara den gröna filten där.
Mm. Man tar ett beslut.
Han behöver inte, han, det kan vara en skitsak, men han får ändå vara bestämd.
Men det är bättre att ta, det är bättre, jag har redan hämtat det.
Ja, vadå?
Det är bättre ibland att bara vara bestämd och så får man städa upp det i efterhand. Det är bättre att ta beslut och så får man acceptera om det är dåligt.
Ja, alltså liksom,
och jag vet Jeff Bezos av alla, han pratar om det att när det är beslut där resultaten är lätta att ändra på efterhand, då tar man bara beslutet för att minska friktion.
Ja,
men när det är beslut där som får stora konsekvenser, då är man försiktig.
Ja.
Så att i Jeff Bezos organisation så är det de två olika besluten. Liksom. Då är det så här, om beslutet går att reversera och inte har så stora konsekvenser, ta det bara. Fråga inte någon. Gör det bara.
Mm.
Men så fort det är oreverserbara beslut, då lyfter man det. Liksom.
Oreversibla?
Ja, irreversibla.
Irreversible. Irreversible.
Jag kan inte franska.
Nej.
Jag kan inte. Nej, men det ligger någonting i det. Och så det var en kul grej där, för att inte glida för långt ifrån memmet. Jag tyckte också det var väldigt intressant när han pratade om skådespeleri.
Mm.
För han tar bort magin.
Ja, det gör han.
Han tar bort magin. Han säger liksom att man kan inte gå någon utbildning för skådespeleri. Alla scenskolor och allting, det är bara bullshit. Det en skådespelare behöver kunna göra, det är liksom att han behöver kunna representera så här 6 stycken grundemotioner i bild.
Mm.
Förväntan, aggression.
Sorg.
Ja, så här. Du behöver kunna representera det så att det syns genom bild.
Mm.
Och vissa verkar kunna det och vissa kan inte det. Mm. Det finns liksom ingen, det är ingen magi. Och har man den förmågan då kommer det funka. Mm. Och vissa har en sån magisk förmåga. Mm. Att få de sakerna att lysa igenom. Men det är det är. Och det är typ 5-6 olika saker. För det är det man använder.
Mm.
Och resten är bara bullshit liksom.
Mm.
Och det är ju en ganska hård sak att säga om skådespeleri. Men jag tror det ligger någonting i det han säger. Att man...
han trycker ju på talang då liksom. Ja, det är ju det som, vi var inne på barnstjärnor tidigare. Det är klart att han, Macaulay Culkin, är ju begåvad som barnskådis.
Absolut.
Det är liksom,
för det är rätt saker lyser igen.
Ja, precis. Och så är han typ...
Men han behöver inte gå på en skola.
Nej, absolut inte. Utan då har man talang så att säga. Och då är han huvudrollen i den här filmen. Som
hans bror
spelar
in
en
miljard. Bra. Hans bror är ju med i Succession.
Ja.
Och han är ju också asbra.
Ja.
Liksom, talang. De har ju det.
Talang, ja. Och Skarsgård-familjen kanske är motsvarande på sätt och vis.
Ja, precis. Ja. Men och det är en ganska intressant sak också ifrån ett filmmanusförfattarperspektiv, för att filmmanus är inte litteratur.
Mm.
Filmmanus är mycket mer recept.
Mm.
Det är liksom inte, det är en bild efter den andra som Mehmet skriver. Det är liksom så här, ja men det är det här och det är det här och det följer på det här sättet. Och här verkar han ledsen. Det är så här extremt nästan autistisk typ av text liksom.
Ja, just det.
Den gynnas inte av
han är ju kritisk mot dialog till och med. Han menar att filmmanus, det ska inte handla om så mycket om vad som händer karaktären, utan vad är det man ser i filmen? Vad är det point of view och liksom, vad är det kameran ser? Det är det han vill ha i de här beskrivningarna som inte är dialog, så att säga. Så han har ju ganska bestämd uppfattning där, och han menar då att de som var riktigt, riktigt bra på det här, det var de jävla gamla kommunisterna, va?
Han menar ju att Panavision till
Eisenstein.
Men då,
ja, just det, ett visst filmformat förstör förstör.
Precis,
film.
För att då är det de gamla hjältarna som är vana vid det andra formatet, typ, vad heter han, John Ford, har liksom plötsligt så är det lämpas inte de nya vidbildsformaten till det visuella berättandet som man hade.
Nej, just det,
då
just
blir det så jävla boring liksom.
Just det, och då ska man också ha in typ 10 000 statister också. Det är ju formatet
just
som
det,
gör
fylla
det.
På
precis, formatet gör ju det. Det kommer ju filmer där på återigen, jag kan inte årtiondena, men 40-50-talet kanske också, eller var det 60? Jag vet inte, men när man faktiskt hade statister som var 10 000 statister i gamla Roma.
Det är ju då Kubrick gör
Spartacus. Det var ju det kanske är det var ju det exemplet jag tänkte på, men det är 60-talet ju. Med liksom då man samlat ihop hela Etiopiens eller Libyens armé eller någonting, så står de och marscherar på ett sätt, och det är ju verkligen 10 000 personer där. Det är liksom ingen trickfilm.
Men det är ju
formatet som skapar den tvånget eller den möjligheten. Eller
men
vad
det som försvinner där kanske då är hur man jobbade mycket med den mer fyrkantiga bilderna. Hur de regissörerna innan jobbade mycket i djupled. Och att då står några i förgrunden i rummet och så står några längre bak. Och så promenera, plötsligt händer något och då går någon från bakgrunden till förgrunden. Och man jobbar mycket med djupet liksom. Så försvinner det på många sätt, även i modern film. Man tappar ju någonting där liksom. Att plötsligt så börjar man försöka kompensera och röra kameran extremt mycket och så. Att det är liksom inga, det är inte smarta scener längre som det var då liksom.
Nej, det är inte montage längre handlar om.
Nej,
och det är ju det, han framhåller ju montaget som det är liksom estetiskt riktigt bra liksom. Ja. Bygger upp det.
Som Bergman också.
Ja, precis. Apropå montaget, så jag kommer tänka på, undra om han har lagt in det själv i det finns många bra saker i till exempel The Untouchables som handlar om just vad kameran ser och liksom, man lurar tittaren, eller också montage, det finns en direkt referens till Eisensteins pansarkryssaren
Potemkin.
I en scen där man är på en tågstation och så är det en kvinna som måste ducka från kulor, så hennes barnvagn börjar liksom åka ner för en trappa.
Det är från Odessa-trappan.
Ja, precis. Och så det är liksom oerhört visuellt. Och det här det kommer man ju ihåg hur länge som helst.
Men det har han nog skrivit exakt.
Han kanske har gjort det, ja.
Absolut. Han stulit från ryssarna.
Ja, precis. Och så är det var en annan scen där också som jag kommer ihåg, som är liksom oerhört visuellt berättande. Då är det den här Sean Connery som den här gamla snuten liksom, street smarta snuten då, som hjälper huvudpersonen med att liksom tränga in i de här gangstervärlden. Då är det, han lurar på något sätt en av de här lönnmördarna som är ute efter honom. Och sedan så blir han i och för sig lurad själv då. De här. Men det är liksom det är ingen dialog, utan det är bara liksom, vad är kameran? Vad är, så där, så går han förbi där och vi tror att han är där, men då är han någon annanstans. Så det är ju liksom, han är ju mycket i det visuella liksom. Han har en jättebra känsla för bild.
Nej, men
bilden och
men
rummet.
Dialog i film, jag håller ju med honom, för dialog är alltså det ska ju funka utan dialog.
Ja, helst.
Och sen så kanske det behöver ha någon dialog.
Uh-huh.
Men dialogen är ju ofta i vägen. Liksom. Uh-huh. Dialogen är ju...
Jag tycker ju nästan vi ska gå igenom vårt manuskript igen och gå igenom det.
Ja,
med lite mämmet tankar i bakhuvudet.
Vi har ju inte tittat på det på länge.
Nej, det var ju
oerhört
länge.
Uh-huh. Ja. Jag har lite... Men det är en plan. Man kan gå igenom och förbättra det, absolut. Göra någon... Ny version liksom. Ja, nej, men det här var ju tycker jag i alla fall fantastisk läsning, men det tog ju ett tag att komma in i det. Jag vet inte heller, eftersom att det är så jävla svår det är så jävla svår engelska, eller liksom det är så svårtytt mycket. Så jag vet inte liksom om det här är...
Det är många sådana där mycket, nästan för mycket noter och sådär, ja, att han skriver. Men han är ju då, han har ju blivit mer och mer skeptisk till vissa saker i Hollywood med tiden. Så nu han beskriver ju de här som han kallade the DEI apparatchnik, ja, eller apparatchiks. Mm. Det vill säga de här diversity, equity, inclusion människor som mer och mer påverkar då. Dels är det dem, men sedan så har det alltid varit i Hollywood att en kommitté ofta försöker bara sabba producenter. Ja. Så det beskriver han ju flera gånger, hur en producent vill komma in och klippa grejer. Och så får de låta ibland den här producenten göra det. Och så får de klippa tillbaka som det var tidigare. Sådär.
Så får producenten, då smörjer de producenten så att hans namn hans står ego, i början av filmen. Ja. Men det enda är de behöver hålla dem så långt borta som möjligt.
Precis, och ofta så producenterna kanske, de har ju varit inne och tallat då på filmen, men de kommer inte ihåg det, för det var ju inte så viktigt. Nej, det var ju att de mer skulle få gå in och talla på saker och ting. Ja. Och sedan så ser de kanske inte hela filmen.
Nej.
Och just det, han tar också upp det här med testpublik som också är en sån här bara något som liksom ligger kvar liksom som en det ska vara en testpublik, men ofta är det shit the same vad testpubliken tycker liksom, för det är inte så det fungerar riktigt. Nej. Heller.
Men det är ju typiskt vad ska man säga med okreativa människor så försöker man alltid hitta någon. Man försöker alltid hitta en metod med allting liksom. Och ibland så finns det inte riktigt en metod. Ibland så är det bara en magkänsla eller ett ord eller liksom, det är någonting som är svårt att förklara liksom. Mm. Och att göra det till kommitté och att allting ska testas, det är liksom det kommer, om man gör det för mycket så kommer man ju döda verket liksom.
Mm.
Men jag kan ändå tycka, eftersom jag skriver själv nu, att man kan ändå, det finns ju feedback som är viktig. Alltså typ att om det är något ställe man vill göra sig förstådd, om ingen förstår det, då är det ju bra att kolla det.
Men då är det verkligen ingen som förstår det.
Ja, men så här, fattar du det här? Nej, det gör jag inte. Ja, men då är det ju någonting som inte, så att det alltså det finns. Jag är ju för feedback och feedbackmekanismer, men jag förstår också hur det kan döda verk.
Mm.
Och det är ju den omöjliga situationen. Det är ju som karaktären i Twin Peaks, agenten där, Special Agent Dale Cooper.
Mm.
Han är ju både fullständigt vidskeplig och en tekniker samtidigt.
Mm.
Och jag misstänker att Lynch liksom har inspirerats av liksom filmkonsten på något sätt. Att det är både så här, du ska både vara jättevidskeplig och en vetenskapsman fortfarande.
Just det, han måste ha det magiska tänkandet också i sin tillvaro. Han har sina rutiner och dricker kaffe.
Till exempel han, när drömmen han ska leta också, efter mördaren, så tar han alla poliserna i Twin Peaks framför en tavla. Och sen ska de med ögonbindel kasta stenar på en burk.
Uh-huh.
Och när de träffar burken så pekar han på olika namn. Här fick vi träff på burken, då kanske vi ska titta närmare på honom.
Uh-huh.
Börjar han bubbla om en karta om Tibet och bara, det är fullkomligt flum. Men Special Agent Dale Cooper är 100% teknisk i sitt flum.
Mm,
Och det tror jag speglar konstprojekt.
Och det måste vara lite flum.
Ja, det måste också vara supertekniskt. Det är liksom omöjlig. Ja. Det är en omöjlig sak.
Ja, men det är det som vi har varit inne på i våra skrivanalys. Det man håller ju på med någonting som är konst.
Mm.
Men samtidigt har man det där bearbetnings... Man har bearbetnings... delen som är vansinnigt teknisk, där man går igenom liksom tekniskt, vad är, förstår jag den här meningen, är det här bra språk, grammatik, som vad har man placerat subjektet, som du var inne på, och liksom det saker som handlar om teknik.
Du kan ju inte tumma för mycket på det. Då blir det ju bara jobbigt
men
att läsa.
Ja, liksom. Men det är också där. Ja. Primärprocess, sekundärprocess som man har inom...
Men jag tror när det kommer till vanlig, eftersom båda vi skriver nu, när det kommer till text, då kan du kan komma undan mycket där, för att mycket av det konstnärliga kan ju vara kvar i idéer och subtext och vad det är som händer.
Mm.
Och så är man teknisk med hur man framställer det.
Mm.
Men liksom när det kommer till, jag tror du får större problem med film.
Mm.
För att det är verkligen, film är verkligen färdiga bilder. Det är inte bilder i någons huvud, det är liksom bild.
Mm.
Alltså det är lurigare. Och kräver ännu mer teknik, för det kräver liksom ljussättning och filmer och rekvisita, och det är många olika grejer.
Det är ju så många saker som inte kan fungera.
Nej, precis.
För där är det ju liksom, men vad fan, nu var ju vi där och nu är vi här. Och som vi brukar tala om geografin, det måste ju fungera även om saker ska vara surrealistiska i en film. Så geografin är ju också fortfarande...
Om inte det funkar så...
Då blir det ju också en oro som gör att du inte accepterar surrealismen.
Din viktiga konstnärliga idé, vad är meningen med den om ingen tittade klart? Eller vad är meningen med den idén om ingen läste klart? Vad är det då för någonting?
Mm.
Det är ju liksom... Men jag tycker det är jävligt svårt att liksom... Jag tror inte det finns ett färdigt recept för det. Jag tror att det är en dagsform på bara magkänsla, och liksom att man får då får man sitta och pilla lite och skriva lite, och så får man ha några öl under västen ibland så att man släpper tyglarna, och så får man liksom, alltså det är en dynamisk process.
Ja, men allt pusslet. Om det fattas några bitar här och där i en film, tror jag det är shit the same. Mm. Jag tror det kan vara i romaner också. Liksom. Det är ju det där som vi... Eller det är ju det där som man säger... att man accepterar the suspension of disbelief.
Ja.
Alltså liksom att man inte... Man känner inte det där... man har förtroende för berättelsen.
Mm.
Och då suspenderar man så att säga... liksom misstron. Ja. Misstron är rätt ord. Misstron. Och då liksom när du har lagt misstron åt sidan, så köper du filmen. Det var lite som i Dune också, liksom, som vi såg Dune 2. När han går iväg i öknen, ska han gå på någon slags, nu ska han på ett mandomsprov. Spännande. Så det bara klipper de bort fullständigt, och så är han med Zendaya igen, liksom. Mm. Eller hon, Chico eller Chisa eller vad hon nu heter.
Chisa, som ost. Chisa.
Då är man Chisa igen, liksom.
Ja.
Bara, så har de en flört.
Ostbritt heter hon i den svenska översättningen.
Ja, men då sket man i det här mandomsprovet. Ja, det börjar att de ska gå i otakt. Så hon lär honom att gå i den här...
Ja.
Det finns många så löjliga saker i den här filmen faktiskt.
Men de är, på tal om Dune, så är ju också... böckerna är ju jävligt fåniga om sanningen ska fram. Det är ju liksom väldigt... mycket saker i de böckerna som någon har skrivit som kanske har varit lite för mycket med sig själv. Liksom. Det blir väldigt fånigt.
Han har suttit och nördat där.
Konstiga sexuella grejer.
Är det ju sådana saker? Okej, shit.
Alltså, liksom det, jag såg någon topp 10-lista av det pinsammaste han någonsin har skrivit om sex i de böckerna. Och det är ju så att man blir röd i ansiktet bara man tänker på det.
Ja, just det. Han vinner det här jobbiga priset som man kan vinna. Liksom. Ja, men... Sämsta sexualbeskrivning.
Ja, precis. Men då har man... Men då i och för sig blir det ju ännu viktigare med suspension of disbelief då, såklart. Men ska man, liksom, nu är vi ju långt borta från Mammet här, men det spelar väl kanske ingen roll.
Nej, jag tycker vi är Mammet-världen.
Men de, jag tror, när det blir när det blir dåligt, då är så här. Om du inte har en komplex syn och en komplex arbetsmetod mellan teknik och konst,
mm.
då riskerar du verkligen att skriva bort dig.
Mm.
Eller? Alltså du måste liksom ha någon... det är inte det att du måste ha någon metod, men du får liksom begränsa dig själv. Att nu det är liksom... Ja, men det är därför det kanske blir dåligt om man börjar skriva för en viss publik till exempel.
Mm.
Då är du inne alldeles mycket i den tekniska världen. För då börjar du göra så här målgruppsanalyser och
nej.
De gillar det här och... är du med?
Mehmet skulle väl säga att jag skriver om jag tycker det är bra, eller om jag tycker det är spännande, så är det bra.
Ja.
Och det kan ju egentligen bara vara det enda rätta liksom.
Ja. Och sen får du antingen ha den känslan eller så har du inte det.
Ja.
Men du kan ju inte försöka liksom såhär, ja men det här kommer kidsen gilla.
Mm.
Det
liksom... Nej, men det är ju så som en kommitté.
Ja, precis.
Jag tänkte på det idag såhär, men Oscar tillhör den generationen och, eller ja, vi tillhör ju samma generation Y som jag hittade på.
Y?
Eller, Y. Vi är väl millennials, eller hur?
Ja, du är sista av Gen X.
Nej.
Okay.
Jag har kollat upp.
När går gränsen då? 81.
81.
Ah, okej. Okay. Ja. Ja. Välkommen till millennium.
Ja, tack. Men det här är ju de här generationsgrejerna. Det är ju reklambyrås som har hittat på det här.
Ja, det är klart.
För att rikta in sig till en viss publik.
Ja.
Och så vill man ju att de ska klappa då i vissa intressen och sådär. Så det är ju liksom inget...
Det är ju det.
Men det är ju marknadsföringsbyråer ungefär som har hittat på det här. Men så kan man ju tänka då naturligtvis, nu ska jag skriva någonting för den här generationen, bla bla bla. Men det är ju väldigt horig tanke.
Ja, men och sen så är det också så här, om du inte transcenderar en målgrupp, då kanske du inte har så intressanta idéer.
Nej.
Alltså liksom du måste, nu skriver jag en Göteborgsroman för att min huvudkaraktär tillhör en Göteborgskultur som håller på att dö ut.
Mm.
Men jag tror ju att det generaliserar till andra personers upplevelser med de äldre generationerna. Även fast man inte tillhör Göteborg. Alltså då tror jag, det vet inte jag, men jag tror det, att då transcendera de sakerna. Mm. För att man kan känna igen vissa saker från någon omöjlig jävla liksom. Morfar. Eller liksom. Ja. Man kan känna igen vissa... Och då det var ju som du sa till mig, att Horace Engdahl sa att stor litteratur måste vara översättningsbar. Och det är egentligen samma idé. Det är hela idén gäller ju hur generaliserbar texten är. Liksom.
Mm.
Och då måste man ändå hitta... tror jag, vissa allmänmänskliga saker som man liksom, det är det här det är.
Mm.
Och där faller ju mycket av den här litteraturen som journalister skriver.
Mm.
Som är liksom som kanske inte generaliserar till alla äldre eller alla, då plötsligt blir det så här, ja det var jättesynd om den här personen för hon kom från ett annat land och fick prostituera sig eller någonting.
Mm.
Och då liksom lyfter det inte, det blir inte allmänmänskligt.
Nej.
Utan det är väldigt reportagigt liksom.
Mm.
Och då blir det aldrig stor litteratur om man är
Nej.
Där.
Nej, men det är nog eller hur? Helt sant.
Och jag tror det är ofta det man reagerar på när man tycker det är boring.
Mm.
Att det liksom, då blir det mer så här, just nu så tycker jag alla det är så himla viktigt med det här.
Mm.
Hur är det att vara en trans kid. Hur är det nu att vara en transkid?
Mm.
Tänker de.
Mm.
Och det är inte tillräckligt liksom allmänmänskligt.
Nej.
För att det är det som är skillnad på stil och mode.
Men där har du ju också kommittén. Kommittén tänker ju de barnen alltid att ja, men nu är det trans.
Ja.
Nu ska vi in det.
Mm. Han sa Mehmet, det var roligt, han skrev när han hade föreläst på en filmskola, ett universitet. Och då hade någon frågat honom, bara, men hur tar man sig in för att skriva för tv?
Mm.
Och då hade Mehmet svarat, cut your dick off and eat it. Jag tror att han fick föreläsa där igen.
Nej. Nej, men det är jävla roligt,
men det är kanske det du ska göra. Skära av dig kuken och äta upp den om du vill in i tv. Liksom. Men de sakerna överlever inte tidens tand heller, tror jag.
Nej, självklart, för det är orimliga liksom, idéer och tankegångar.
Ja, men det är för små idéer.
Man tar ju upp saker också, det här DEI, det blir ju problem. Han tar upp en ganska, man förstår ju, han vill ju vara skämtig om saker, boken igenom, men det är ju inte, det är på sätt och vis inte det. Han tar upp en sak som inte är ett skämt riktigt. Mm. Det är i en film är det en svart kvinna som ska åka en motorcykel och så är det ett stunt.
Just det.
Och då är det så att då vill de att det ska vara en svart kvinna som är stuntkvinnan.
Mm. Så, på grund av att en svart kvinna får inte representeras av någon annan.
Precis. Nej. Så de kan inte, de har en person, de har två personer egentligen. En man som är i den här kvinnans storlek som man då skulle kunna sminka ut till den här svarta kvinnan. Och så har de också en vit kvinna som faktiskt också är jävligt bra på att köra motorcykel och kan de här motorcykelstuntsen. Men jag tror hon är vit. Mm. Och så hon skulle man också kunna så att säga sminka till en svart kvinna, men då är det ju blackface då.
Just.
Och då är det fullständigt fel.
Mm.
Så istället väljer de att ta en svart kvinna som i och för sig kan köra motorcykel, är bra på motorcykel. Och hon är ju den storleken kanske också som den här huvudrollsskådespelaren. Eller hon som ska ersättas då med stuntkvinnan. Men hon har inte övat på de här.
Hon är ingen stuntkvinna.
Eventuellt är hon det, men hon har inte gjort motorcykelstunts. Följden blir ju att hon gör det här stuntet och kör ihjäl sig.
Mm.
Och så har man då på grund av DEI i princip dödat den här kvinnan.
Ja,
det är ju sanningen.
Ja.
För att man liksom inte kan. Så det är ju sjukt. Och så det här är ju ett exempel då. Men så det är liksom, det är ju ganska, det är ganska dumt om man säger så.
Ja, men då blir det också så här, hur viktigt är det att undvika blackface eller undvika döden? Det sätter ju saker i relation. Vad är det som är viktigt här liksom?
Ja, precis. Ska vi på grund av de här ideologiska tankegångarna döda den här svarta kvinnan?
Det var ju en bro som rasade i USA. Där de hade något sånt all female engineering team. Som var någon sån grej.
Du är säker på det nu?
Ja. Ja.
På den båten eller?
Båten? Vadå? Nej, det är ingen båt. Det var en bro som rasade i USA. Du tror att jag pratar om broraset i Baltimore, det är jag inte säkert.
Okay.
Pratar om ett annat broras.
Blir du arg om jag antar att det är det mest aktuella?
Nej. Det här är gammalt.
En nybyggd bro har rasat i USA på grund av att det bara
typ
var
för några år sedan. Och då var det ju ett engineering team som inte var utvalda för att de var grymma ingenjören, utan de var utvalda för att det skulle vara ett all female diverse engineering team.
Mm.
Och det är ju liksom ingen, det är ju inte så att jag sitter ju inte här och säger nu att kvinnor suger på att vara ingenjörer, det är inte det jag säger.
Mm.
Det jag säger är att om du har den typen av urvalsmekanismer istället för kompetens så kommer du få problem liksom. Och det gäller karar också.
Nu råkar det ju handla om kvinnor i exemplet jag drog. Exakt. Men det kan ju gälla andra saker också.
Nej, men eller
det kan ju vara en man liksom.
Ja. Man kan inte hålla på och fucka med det. Men det är liksom, den här debatten är jävligt lång. Börjar nästan bli tråkig vid det här laget. För det är så jävla självklart att
men det är ju common sense.
Ja, men du måste välja på kompetens. Ja. Alltså allting annat är fucked up liksom. Och det är allvarligt talat, jag vill inte att de stora, de här svenska styrelserna för grov svensk industri som vi alla andra lever på, allting, alla kulturbidrag, alla alla som jobbar inom kommun, alla som jobbar med någonting i Sverige, vi lever på de stora industribolagen. Annars hade vi tiggt i det här landet.
Ja, Sverige hade varit ett fattigare land om vi inte hade LKAB. Ja.
Och då vill inte jag att man ska kvotera. Sandvik. Jag vill inte att man ska kvotera in
ABB.
Folk. Nej. Då vill inte jag liksom att någon ska sitta i Kiruna gruvans jävla styrelse på grund av att bara vi måste, det känns väldigt konstigt att inte ha en same i styrelsen här för att det är i Norrland.
Mm.
Jag bara, nej, ta det lugnt. Vi, så här, liksom, vi, där, det behövs inte. Det är lugnt. Ta...
Skoja med det utanför det här området
exakt,
som är så viktigt för Sveriges ekonomi.
Rör inte typ våran kassako.
Nej,
liksom.
Nej, precis.
Skit i det. Det är inte värt det. Liksom. Och om det är någon väldigt, om det är någon same som är asduktig på gruvdrift så kanske han tar sig dit för egen maskin. Liksom.
Precis.
Ja. Kan ha renar nere i gruvan. Vi ska ha renar nere i gruvan.
Nej, men i min kanske fördomsfulla tanke så tänker jag att fan, samer kanske har sitt gruvhat i sig.
Det kan vara så.
Jag är inte säker på, det. Då blir man kanske inte en gruvexpert.
Gruvfolk.
Nej, då blir man...
Det är viddernas folk.
Nej.
Det är inte det här mörka...
Just det, man säger inte det. Man talar inte om gruvsamer.
Nej, gruvsamerna är
utan det är ju skogssamer, sjösamerna och...
havssamerna.
Ja, fjällsamerna.
Det är ju eskimoer.
Är det? Ja, nej, men det, nu blir vi för... Nu kan vi bli anmälda.
Nej,
men vi skämtar om.
Kan man bli anmäld om det?
Jag vet inte.
En havssame är ju en eskimo, eller?
Nej, men jag läste en bok av en same som skrev om att han delade... De tänker på sig själva som en skogssame, sjösame och fjällsame tror jag. Och fjällsamerna,
den vanligaste,
det är ju de lika
den vanligaste samen, vet du vilken det är? Den absolut vanligaste samen. Det är jobba på ICA eller köra taxi som alla andra samen. Det är den vanligaste samen.
Okej, okej. Okej.
Ja. Det är ju antirasistiskt.
Ja, nej, men det är
ju sant. Välkomna, fullständig integration. Välkomna.
Fullständig integrationssamen.
Ja. Integrationssamen. Det är den bästa samen.
Ja.
Hålla tyst samen gillar jag också mycket.
Men vi rekommenderar den här boken till folk som är intresserade av Hollywoods historia helt enkelt.
Och man... ge er inte på den om man inte är bra på engelska.
Nej, den här är, det är för svårt alltså.
Ja.
Det är lite onödigt tycker jag. Att han ska hålla på med.
Ja, han är,
trixa med ord.
Han är mer pretentiös än han behöver vara.
Faktiskt.
Men där är det en kulturskillnad också med amerikaner.
Mm.
Han ska ju visa sig som den stora Pulitzer-vinnande
skribenten.
Ja, så han måste inte upprätthålla det. Liksom.
Då kan inte han vara enklare.
Nej.
En sak, boken hade ju egentligen kunnat vara en enklare bok naturligtvis. Den har lite... Det finns ju någon Bukowski-grej med en gammal gubbe som skriver en bok om, med anekdoter och shit.
Mm.
Och som också innehåller hans taffligt gjorda teckningar. Liksom.
Ja, det står på framsidan.
Illustrated
by the author.
Ja, liksom. Ja men det känns lite så här go Los Angeles-gubbe. Som liksom, jag tecknar en bild på en pingvin här som har solglasögon och liksom.
Jag tycker det är skitroligt att det är så dåliga illustrationer.
Ja, de är, suger verkligen.
Ja. Och är tråkiga skämt också.
Ja.
Det är sån anti-illustrationer.
Ja.
Alla som har varit inblandade har sagt till honom, vi kan inte ha det här. Och han bara, jo, det ska det vara. Jag har målat en gris i solbriller och han ska vara på framsidan. Han är perfekt.
Så det är en palm bakom honom i fönstret där. Och det är ju ett självporträtt naturligtvis.
Ja, det är klart det.
Nej, men det är
toppen.
Kanske vissa kommer gilla det.
Ja. Nej, men vi har ju fått med allting. Vi har pratat om litteratur, vi har pratat om samerna.
Mm.
Britney Spears.
Ja, gamla 70-tals.
Sångsamen.
Sångsamen. Ja, visst. 70-tal, Pippi Långström, Ronja, vi har täckt in allt.
Och vi undvek att prata om det mörka där också.
Det är absolut mörka.
Att Tage Danielsson var, om han har varit tagig.
Nej, Tage.
Nu fattar du det. Jag missade det skämtet.
Det var för mörkt för mig. Jag blockerade
det. Det var ju ett superbra skämt. Tack så jättemycket, Andreas.
Okay.
Vi hörs nästa gång.
Hej.